P3 Sveriges Radio.
Liksom, vart ska jag börja? Det här har påverkat hela mitt liv. Jag är 19 år gammal nu. Och liksom, hur ska jag börja? Vad är det lämpligaste sättet? Ska jag säga så här, det var en gång? Liksom, det är ju, jag vet inte vart det börjar och vart det slutar. Liksom.
Det är förfest i en lägenhet i Västsverige. Fem tjejer sitter i vardagsrummet, dricker vin, lyssnar på musik, snackar. Det är deep talk.
En av mina bästa vänner som sitter bredvid mig berättar om en väldigt traumatisk händelse som har hänt henne.
Det är läge nu, tänker Felicia. Hon kollar på sina kompisar. Vissa vet, andra inte.
Jag tänkte så här att det är lika bra att jag bara säger det värsta först. Så jag sa bara att min pappas bästa vän var pedofil.
Du lyssnar på Verkligheten i P3. Jag heter Sigge Dabrowski. Och det här är Felicias berättelse.
Min mamma fick verkarna när jag skulle födas i min förövares bostad. Jag föds in i det.
Felicia är en glad unge, trots att föräldrarna är skilda. Hon är mest hemma hos pappa, där hon, så fort hon får chansen, håller föreställningar i vardagsrummet.
Hela tiden springer runt, dansa, sjunga, du vet, och dra dåliga skämt som bara jag skrattar åt, och det gör jag fortfarande. Så att det är liksom så här, det är bara så. Det var väl några shower som jag la upp och så där, så att det blev slutsålt, kan man säga. I soffan, i tv-soffan, alla kom. De var tvungna också, så att det var. Ja.
När Felicia inte är i skolan eller arrangerar komedikvällar hemma i soffan, händer det att hon hänger hemma hos sin pappas bästa kompis. Han ställer gärna upp som barnvakt eftersom han inte har så mycket annat för sig. Hennes pappas bästa kompis bor i ett stort vitt hus långt ute på landet. Det är slitet, rum står oanvända. Han bor här själv med sin 18-åriga son. Han vet vad som pågår här, det gör hon också. Men hon vet inte att det är fel, bara att hon inte ska prata om det. Det har pappas bästa kompis sagt. Och Felicia pratar inte om det. Men en dag i skolan, när hon sitter framför sitt blåa skrivhäfte, börjar hon skriva på en historia. En historia som egentligen ska handla om att hon saknar sin mamma, men som ganska snabbt får en obehaglig vändning.
Och jag skriver i den här boken. Det är någonting jag vill berätta som jag tycker är lite jobbigt att prata om. Och jag minns när jag skrev det här, för jag kommer ihåg att jag tänkte att det är inte det här jag ska säga. Förstår du? För att jag skämde så mycket över just det här. Jag tänkte att jag ska säga typ att jag inte trivs med att bara träffa min mamma så lite som jag gjorde. Det var inte meningen att det där skulle komma fram ens, och jag visste inte att det skulle bli ett sånt stort ståhej över det. Men när min lärare får se den här boken och läser det, så efter en lektion så kallar hon in mig i ett grupprum och frågar liksom vad är det som händer. Hon blev väldigt orolig och sa att jag skulle skriva ett brev som skulle vara som till min pappa, liksom, där jag skulle skriva vad som har hänt. Och där skriver jag att han har liksom att han har varit på mig. Och då min lärare, då min mentor, hon ringer ju direkt till min pappa och berättar. Och liksom, han har berättat om liksom hur det var att få det där samtalet. Han tänkte ju döda honom, alltså.
Felicias berättelse drar igång en stor polisutredning. Men det dröjer några dagar innan gärningsmannen, som är misstänkt för övergrepp mot flera barn, kan gripas. Under tiden tvingas Felicia och hennes pappa hålla sig inomhus.
Innan han blev häktad, liksom, alltså vi var tvungna att gömma oss i vårt egna hem. För han fattade ju att han brukade ringa varje dag, och helt plötsligt så svarade ingen i telefonen. Han körde ju upp till där vi bor ute i skogen och åkte med bilen utanför och gick in och försökte plinga på och kolla in genom fönsterna. Vi fick ju springa upp in i våran sån här walk-in-closet och gömma oss på golvet. Släcka alla lampor som att vi var bortresta liksom. Och jag kände ju bara det att det är jag som har gjort det här. Innan dess innan han blev häktad liksom, så det där helvetet var ju jag som gjorde liksom.
Det är många tankar som flyter runt i Felicias huvud medan hon ligger vätskränd på golvet i pappas garderob. Vad har jag dragit igång? Vad kommer hända nu? Hur känner min familj för det här?
Jag skäms jättemycket. Ja. Det var, jag tyckte så jävla synd om min familj. Jag bodde ju med min pappa då, i ett stort hus liksom. Vi gömmer oss i vårt egna hem mot en person som har liksom gjort mig och många andra illa.
Medan Felicia brottas med skulden försöker hennes pappa förstå vad som har hänt och hur det kunnat hända.
Han var ju otroligt chockad, för det är ju en hel... Han har ju känt honom sedan barnsben liksom. Alltså det är ju en väldig chock det där. Så samtidigt som han försöker stötta mig så mår ju han skitdåligt över hur han kunde låta det här hända.
Men så känner inte du?
Jag känner bara att det är mitt fel. Det gjorde jag i många år efter också.
Eftersom Felicia bara är 10 år gammal behöver hon inte vara med på rättegången. Men det spelas upp ett videoförhör där hon berättar om övergreppen. Hon är en av flera utsatta. Hennes pappas bästa kompis nekar till allt.
Och det fanns... Nu kanske jag går direkt in på det, men det fanns videofilmer. Inte på mig, men på andra. Där han hade varit på dem. Men han nekade dem. Bara rakt upp och ner liksom.
Tingsrätten dömer mannen för bland annat grova sexuella övergrepp mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt utnyttjande av minderårig och barnpornografibrott. Straffet blir 7 års fängelse. Felicia skickas till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Polisen ber henne vara tyst om det som hänt.
Jag visste bara att jag skulle hålla käft om det här, för att jag visste att polisen sa att jag ska inte gå ut och berätta, för att det är väldigt känsligt, och om tidningar nystar upp det här så kommer de antagligen vilja prata med mig, eftersom att det var jag som drog upp allting. Så liksom efter allt det här så var det bara att knipa käft faktiskt. Problemet var att jag inte visste när jag skulle sluta att inte prata om det. Jag visste inte när det var okej.
Första gången hon berättar är för en kompis. Då går hon i sexan.
Hon förstod nog inte, för att alltså, det är svårt att greppa. Jag berättade väl att jag hade varit i kontakt med polisen och jag fick ingen reaktion, så efter det så ville jag inte prata mer om det.
Bara du fick ingen reaktion?
Nej, alltså det var liksom inte så här att jag upplevde inte att hon hade någon förståelse, vilket är ganska förståeligt att man inte har. För att man vet inte riktigt vad det innebär.
Men kunde du på något sätt ha en normal skolgång efter det här?
Ja och nej. Alltså, de lärarna som fick reda på detta sen efteråt via min mentor då, som också vittnade om allting. De sa det att men hon är ju så glad liksom. Man märker inte att någonting har hänt så. Men jag blev tvingad till att gå till BUP.
I skolan är Felicia normal, utåt sett, men inuti växer ångesten och självmordstankarna. Hon sitter på lektionerna och tänker på hur hon ska ta livet av sig. Men hon känner inte att hon får någon hjälp hos barn- och ungdomspsykologen.
Jag hatar att gå till BUP, kan jag säga. Jag gick med mina föräldrar. Jag tyckte det var så jävla löjligt hur de frågade vad jag hade ätit. Liksom. Vad har du ätit idag? Så här, det ska du fan skita i. Alltså, det har inte de någonting med, och jag tänkte så här, vad spelar det för roll? Ja, men vi måste veta. Så här, har du tänkt på att skada dig själv? Och jag bara, nej, inte mer än att jag funderar på att klunka en hel handsprit i toaletten på toan. Alltså, det är bara det typ. Och då blev det värsta så här, shit. Och jag ville ju inte vara där. Jag hatade dem. De sa inte ordet panikångest. De sa inte ordet du har ångest. Hade de gjort det så hade det nog varit lättare. Men de sa så här, när du får de här tankarna, då ska du ha armarna längs sidan av kroppen och tänka, min arm är tung som en elefant. Alltså det är liksom så här, jag tänker inte gå på den finten liksom. De tror att jag är dum i huvudet. Alltså så här, det funkar inte så. Det är inte så lätt det som händer. Det är liksom...
Så vad har hjälpt dig?
Det som har hjälpt mig allra mest genom det här, det är att prata hela tiden öppet. Alltså med min familj. Jag har börjat med på senare år att prata om det. Liksom säga så här att... Ja, han är en jävla idiot. Och jag kan inte fatta att det här har hänt. Bla bla bla. Prata massa om det. Det är det som har hjälpt. Inget annat verkar ha bitit på det riktigt. Liksom det är inte alltid så lätt så att prata med en psykolog. Det är inte alltid så lätt att bara skriva ner på ett papper och låta pappret ta ens tyngder. Alla människor funkar så himla olika. Och för mig är det det här bekvämligheten med att veta att en nära person till mig känner till det här problemet. Så att när de ser att jag börjar bli stressad eller jag känner mig obekväm i en situation, vilket jag väldigt sällan gör nu för tiden, men ifall det händer att det här är anledningen till det. Till exempel så har det alltid varit jätteviktigt för mig att berätta för mina partners om det här. För jag har sagt det att jag kan få reaktioner som jag inte ens visste fanns. Så att du vet. Så.
Saker kan trigga Felicia. Det är därför hon måste berätta för sin omgivning. För hon kan reagera oberäkneligt när hon till exempel ser någon som liknar sin gärningsman.
Jag kan få ångest och panikångest när jag träffar någon som liknar min förövare. Och sånt händer ju. Liksom när man går ut på stan. Alltså det är så här, man vill inte tycka illa om den människan, men bara för att det där är en man, en äldre man, så får jag den här klumpen liksom i halsen. Jag vill inte se den här människan. Och jag kan vara väldigt otrevlig mot vissa människor. Jag vet inte vad det beror på, utan det är bara så här att den här personen på något sätt liknar en människa jag inte alls vill. Och det sker också per automatik att liksom, den här människan är ingenting jag vill förknippas med. Jag vill inte umgås med den, så nu tänker jag vara otrevlig. Och egentligen så är det en sån här bakomliggande ångest över att jag kan inte lita på vissa äldre män. Så är det bara.
Men Felicia kan aldrig skruva tillbaka tiden. För att gå vidare måste hon acceptera sina känslor.
Jag vet inte vem jag hade varit om inte det hade hänt. Liksom. Jag vet att jag önskar ingen annan där. Men om inte detta hade hänt mig så vet jag inte vem jag hade varit. Och det är liksom en sån här existentiell fråga som jag inte alls... Jag kan inte tänka mig det liksom. Jag vet inte hur det hade varit om jag inte hade haft den här förståelsen för andra människor. För jag ser direkt alltså. Det är sånt, man får ett sånt sjätte sinne liksom för att se folk som lider liksom. För jag hade alltid det när jag var liten, just eftersom att jag växte upp i det där.
Tillbaka till förfesten. Felicias kompisar sitter tysta. De försöker ta in det de precis har hört.
De satt bara och ja, de nickade mot mig och sa liksom att det är okej att du berättar. Och jag sa bara, ja, jag behöver inte ha någon som tycker synd om mig. Och de förstod helt och hållet. En av mina kompisar håller på att utbilda sig till psykolog, så att det var väldigt passande att just hon var där också och förklarade liksom att det är klart att du känner så. Och liksom, det är, saker händer ju alla, och vi ju liksom la ihop nästan alla våra historier tillsammans och bara liksom, alla har någonting. Just den här skammen som är, det är helt naturligt att känna det. Men det är ingenting man ska behöva känna. Och liksom, hittar man ett sätt som jag har gjort, liksom, alltså bara säga det. Utan att behöva ha det här liksom, att, det, att man får en helt annan bild av att man blir rädd och går och tippar på tå runt någon. Alltså, det ska man inte göra, utan säg bara det liksom, att det är lugnt, du kan berätta, det är ingen fara. Jag liksom, inga fördomar om någon.
Vad gjorde ni sen efter att du hade berättat det här för dina kompisar?
Vi gick ut och festa. Köpte dyra drinkar. Sen ångrade jag mig lite efteråt. Nej, vi gick ut och dansa. Och folk som kollade skumt på oss pekade jag finger åt och sen så dansade jag vidare. Det var typ det. Det är så jag funkar ute.
Felicia heter egentligen något annat. Producent idag, Chang Imam. Tekniker, Christer Orreteg. Jag heter Sigge Dabrowski. Om du själv varit med om ett övergrepp så finns det länkar på vår hemsida om vart du vänder dig för att få hjälp.
P3 Sveriges Radio.